Han var ungefär 80 år den där dagen. Och han hade levt de sista 40 åren ganska så isolerad. Han hade nästan tillbringat den i ensamhet. Ja, inte helt och hållet, men väldigt mycket av tiden. Hans 41 år såg helt annorlunda ut. Då hade han inte levt i ensamhet, utan tvärtom. Då hade han på något sätt stått i centrum. Allt han pekade på fick han. Allt han ville fick han. Det var nästintill så att hans ord var lag. Men nu, 40 år, har han hållit till i helt annat verklighet. Ensam ute i öknen. Vakta en flock med får som inte ens var hans egna, utan som tillhörde hans svärfar Jetro. Insidan hos honom var ganska bruten. När han tog sin fårskock till en sjö och han kunde ställa sig och spegla sig i vattnet, så såg han ansiktet av en misslyckad människa. En människa som han tyckte var diskvalificerad för att både känna Gud och samhället. Och han var ett knäckt, ett brutet strå. Då säger min bibel någonting. Då talade Gud till Mose. När han var knäckt, när han var nere, när han var i ensamheten. Inte när han stod på höjden, när han var prins av Egypten. Men när han var ensam och kände sig misslyckad, så en dag plötsligt talade Gud. Du som är en van bibelläsare, du vet hur Mose kommer till foten av berget, Horebs berg, som kallas för Guds berg. Och plötsligt får han se en buske som brinner. Och så hör han Gud tala. Det märkliga var att det där var ingen speciell plats. Men han ses den här busken och han närmar sig. Och Gud säger: Mose, stopp, gå inte närmare. Dra skorna av dina fötter. För platsen du står på är en helig plats. Helig plats. Han hade ju vallat sina får där många gånger. Dessutom var det en helt vanlig dag på jobbet, som alla andra dagar. Det var inget ovanligt. Det var ingen ovanlig plats. Likväl hör han: platsen du står på är helig mark. Varför? Gud skulle tala till Mose. Och det fantastiska är att min bibel säger att Gud är densamme igår, idag, så och i evighet. Så kunde han tala med Mose, kan han tala med dig. Ditt köksbord kan plötsligt bli en helig plats. Din arbetsplats, där du står vid svarven eller sitter vid ditt skrivbord, vad det är, kan plötsligt förvandlas till en helig plats. För Gud har något att säga dig. Tänk att Gud talar till människor idag, precis som han gjorde med Mose. Och är du inte en kristen, så tänk att du kan få bli barn till en Gud som vill tala med dig. En Gud som lever och som vill engagera dig, precis som han ville med Mose. Mose, han drar sina skor av sina fötter. Och så står han där vid en brinnande buske som inte brinner upp. Och så hör han Gud själv tala. Han nämner honom vid namn. Han var känd av Gud, trots att han var misslyckad, diskvalificerad i sina egna ögon. Du är känd av Gud. Gud vet inte bara namnet, han vet var du bor. Han vet allt om dig. Och han vill tala till dig. Gud började tala till Mose. En vanlig dag blev plötsligt en helig dag. En vanlig plats blev plötsligt en helig plats. Och så säger Gud, ja, först. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken i lågan stod i låga utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick och för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken, Mose, Mose. Han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte, han vågade inte se på Gud. Och så börjar Mose och Gud ett samtal. Vi brukar ju säga att bön är egentligen ett samtal med Gud. Där inte bara vi talar om vad vi önskar, utan där vi är tid för Gud att tala till oss. Och så började Gud och Mose samtala. Och Gud gav honom ett uppdrag. Han säger, Mose, du ska gå till Egypten. Och du ska frälsa mitt folk ur faraos hand. Jag är säker på att första tanken hos Mose var, du är inte klok. Det var ju där som jag misslyckades. Det var ju där jag själv diskvalificerade mig för allt annat arbete i framtiden. Jag blev en mördare. Jag föll ifrån tronen till att vara efterlyst och fick fly för mitt liv. Och nu säger du, gå tillbaka till den plats du har misslyckats. Gud, du måste ha missuppfattat något. Ta någon annan, någon som är bättre lämpad. Men Gud, han fortsätter envist att säga, Mose, du ska gå tillbaka och du ska frälsa mitt folk ur faraos hand. Du ska säga, låt mitt folk gå. Och du känner till hur den här berättelsen på något sätt nästan böljer lite grann fram och tillbaka. Hur Mose skyller på den ena saken efter den andra. Och till slut säger han, jag kan inte tala. Inga problem, säger Gud. Du har din bror Aaron som redan finns där i Egypten. Han får bli din mun. Och så får du gå. Och så mitt i det här samtalet så ställer Gud en fråga. En knepig fråga. Han säger, Mose, vad har du i din hand? Vad har du i din hand, Mose? Mose, han tittar i sin hand. Och där hade han en käpp. En stav. En pinne. Det gjorde honom inte speciellt mycket bättre inombords. Han kände sig inte speciellt mycket bättre. Inte så jättemycket uppmuntrad. Vad var käppen för något? Vad var staven? Jo, staven, det var vandrarens redskap. Och han kom ihåg när han var prins av Egypten. Då spände han 6 hästar framför sin vagn och han dundrade fram. Så misslyckades han. Och nu får han gå. Och jag har en stav. Vad är det att komma med, Gud? Staven var ju också den sjukes stöttan. Det var den som haltade. Den som var lytt på något sätt. Han gick med en stav. Vad är det för positivt, Gud? Sist men inte minst så var ju också staven herdens redskap. Och herden, ja, det var de som stod längst ner på rangskalan. Jag var en gång prins av Egypten. Min vilja var lag. Nu går jag här med en skock får. Och du frågar, vad har du i din hand? Ja, Gud, jag har en stav. Så säger Gud, Mose, ta staven och släng den på marken. Och Mose slänger staven. Och innan den har slått i marken så är den förvandlad till en orm inför en häpen Mose. Och så hör han Gud säga, Mose, ta ormen i stjärten. Och han böjer sig ner och han tar den och den förvandlas till en stav igen. Och nu börjar det hända någonting i både huvud och hjärta hos Mose. Vad är det Gud vill säga? Varför frågar han, vad har du i din hand? Varför frågar han inte inför sånt här uppdrag, Mose, vad skulle du önska dig för egenskaper? Vilka superkrafter skulle du vilja ha? Vilka ledarförmågor skulle du vilja att jag utrustar dig med? Han frågar, vad har du i din hand? Ja, jag har det som är tecknet på min svaghet. Jaha. Så när jag slänger det jag har, inte det jag önskar, men när jag tar det jag har och lägger det in för Gud, så kan plötsligt undret ske. Då kan min svaghet, det som är min skröplighet, det som är mitt misslyckande, kan plötsligt bli förvandlat till en styrka, till en möjlighet, till någonting som tillsammans med Gud kan flytta berg. Jag vet inte hur lång tid det tog innan Mose på något sätt fattade vad Gud ville. Men han tar staven och han säger sitt ja. Och du vet vad den staven kom att innebära i framtiden. Det var den staven som han slog på klippan när han var ute i öknen. Och klippan gav livgivande vatten. Det var den staven han satte i det röda havet och Gud delade havet på två sidor. Det var den staven han slängde in för farao och Gud gjorde under. Det var den staven han hade när han gick framför Guds folk och ledde dem vägen in mot det förlovade landet. Mose, ge mig det du har. Ge mig ditt liv. Hur skröpligt, hur svagt det än är. Men ge mig ditt liv. Ge mig inte det du önskar att du hade, utan det du är. Ge mig det. Om du tillsammans med mig bestämmer dig för att gå, så ska vi frälsa mitt folk. Guds ord till Mose. Några versar längre bak så händer något märkligt. När du kommer till det fjärde kapitlet och den 20:e versen, där står det så här. Då tog Mose sin hustru och sina söner och lät dem sitta upp på en åsna och återvände till Egypten. Och så kommer en mening. Jag hade läst det här många gånger. Jag har inte sett det. Och han hade Guds stav i sin hand. Guds stav. Det var för all sin namn Moses stav. Vad har du i din hand, frågade Mose. Jag har min stav. Plötsligt, efter mötet med Gud, där en vanlig dag blev en helig dag, en vanlig plats, en helig plats, där Gud talar och säger, jag vill ha din skröplighet. Jag vill ha din svaghet. Jag vill ha den du är, inte den du önskar att du är. Så blev plötsligt Moses stav Guds stav. Det är som om Gud identifierar sig med Mose. Så att Mose och Gud blir ett. Precis som det hände den dagen du lät döpa dig. När du sänks ner i vattnet och Bibeln säger att du står upp till en ny skapelse i Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever, det lever jag i och genom Jesus Kristus. Gud identifierade sig med Mose. Och han gör det med dig. Så mycket så att Moses svaghet inte var en svaghet i fortsättningen, utan en styrka. Mose ryggsäck, det som han tyckte diskvalificerade honom för att tjäna Gud, det förvandlar Gud till en underbar möjlighet. Han gick och han hade Guds stav i sin hand. Jag satt och tittade på TV en kväll och kom hem ganska sent. Jag hade varit i Stockholm och kom hem och hade suttit på tåget och kunde inte somna, utan jag satte mig framför TV:n och så sappade jag lite fram och tillbaka så här. Plötsligt så kom det ett program om Paris. Jag har varit en gång i Paris och jag tyckte det var en fantastiskt trevlig stad. Så jag tänkte jag ska titta vidare här. Men jag upptäckte ju ganska snart att det var inte ett program om staden Paris, utan om en amerikansk vacker flicka som heter Paris. Paris Hilton, dotter till en mångmiljardär som äger hela Hilton-rörelsen, alla de här fina hotellen. Och så har hon ett program därför att hon är rik och vacker. Mer behövs tydligen inte för att få ett eget program på TV. Och så går det och så får folk titta när hon lever i sin lyx och i sin glamour. Men jag fastnade vid något hon sa. Programmet började precis och hon sa: ja, jag är Paris Hilton, sa hon. Och välkommen till min värld här i Hollywood. Och ni ska få se, sa hon, att vi kanske inte är så lyckliga som vi ser ut. Och så började programmet och så fick man följa henne bland hennes vänner som hade fastnat i drogmissbruk och så vidare och så vidare. Du, jag tror att världen är ganska trött på att se putsade fasader som ser perfekta ut. Men det man vet, att skrapar man på ytan så finns den här brustenheten, så finns den här ensamheten, så finns den här längtan, så finns det som Mose tyckte diskvalificerade honom för att tjäna Gud hos varenda en av oss. Jag tror inte för ett ögonblick att dina tillkortakommande, precis som Mose tillkortakommande, varken diskvalificerar eller är en nackdel i Guds rike. Vi är människor, frälsta av nåd. Vi är misslyckade, men sedda av Gud. Vi är syndare, men förlåtna av himlens Gud. Det är ju det som är det fantastiska. Inte att vi skapades och är så perfekta. Nej, att vi mitt i vår brustenhet upplevde att himlens Gud står på våran sida. Paris fick faktiskt tala till mig. Och tänk att det har blivit lite av Guds metod. Det har blivit Guds metod att inte välja det som är stort och mäktigt, som du sa, presidenter och höjdare, utan vända sig till vanliga människor. Där står Gideon, den minsta i sin familj, den yngsta i familjen, i den minsta stammen, i den minst ansedda stammen. Och Gud kallar honom att frälsa Israel från filisterna. Det kommer David, den yngste i familjen, som inte ens fanns med när de presenterades för Samuel när han skulle smörja en ny kung. Utan han var ute och vaktade fåren. Han var inget att räkna med. Men så kommer den minsta, den mest oansenliga, och han smörjs till kung. Han blir ett Guds redskap. Där har du sjökan Rahab, misslyckad i människors ögon, men står med i släkttavlan där Jesus en dag föds. Du skulle kunna räkna upp Bibeln från blad till blad. Och du ser att det är inte de lyckade människornas Bibel. Utan det är de misslyckade människornas Bibel. Det är de svaga. Det är de som har tillkortakommande. Det är sådana som du och jag. Men som av nåd har upplevt Gud i sitt liv. Och fått frågan, vad har du i din hand? Vad har du i din hand? Vad har du i din ryggsäck? Vad står det för? Jag är säker på att skulle du stå där framför den brinnande busken så skulle du också hitta många och bra ursäkter att inte säga ja till Guds kallelse. Omständigheterna är olika för oss. Men det är bara det att Gud och du och jag har totalt olika syn på omständigheter. Omständigheterna är inte problemet för Gud. Villigheten, det är problemet för Gud. Det var problemet för Mose. Inte hans bröstenhet, inte hans misslyckande, inte hans historia. Kanske säger du, nej, det går inte för mig som en ensamstående mamma. Där barnen upptar all min tid. Jag vet att Gud kan använda dig. Det kan vara sjukdom. Det kan vara ekonomisk situation. Det kan vara det ena efter det andra. Men det är inte Guds problem att använda dig. Vi kan hitta hur många orsaker som helst. Jesus, han står i templet. Eller i synagogan. Och han tar upp i profeten Jesajas bok. Och han läser, Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna. Syn för de blinda. Ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Det är vad Gud säger till dig vid din brinnande buske. Vill du vara med? Vill du vara med och ge frihet åt människor? Vill du vara med och ge försoning åt människor? Hopp till människor? Bröd till människor? Stöd till människor? Vill du betyda något för andra människor i mitt rike? Han svarade, min nåd är allt du behöver. I svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Så säger Paulus. Svagheten har blivit min styrka. Vad har du i din hand? När man hör Gud tala och står där och hör utmaningen och känner sin egen begränsning, känner sin egen svaghet och känner sin egna tillkortakommande, då finns det ett bra sätt att göra. Och det är att gå till den här boken och så börja läsa. Så ska du se hur många i din situation som likväl fick bli hjältar i Guds rike. Så här skriver en: vi är inte värdiga, men han är det. Det finns säkert många anledningar till varför Gud inte skulle kalla just dig. Men oroa dig inte. Du är i gott sällskap. Lyssna nu. Mose stammade. Man tror att det var det han menade när han säger, Gud, jag kan inte tala. Abraham var för gammal. Kung David var för ung. Profeten Hoseas hustru var prostituerad. Patriarken Jakob var en lögnare. David hade ju förresten också en affär med en annan kvinna. Hustrun till en soldat som han lät mörda. Kung Salomo, han var alldeles för rik. Timoteus hade magsår. Petrus var rädd för döden. Lazarus var död. Profeten Jona, Han flydde från Gud. Johannes döparen, han var en högljudd kille som tog enormt mycket plats. Miriam, Moses syster, gillade att skvallra. Gideon och Thomas tvivlade. Profeten Jeremia var deprimerad, hade gått i väggen. Elia var utbränd. Simson hade problem med kvinnor. Dessutom hade han långt hår. Noah drack sig berusad. Mose hade korsdubin. Det hade Petrus och Johannes också. Men Gud håller inga anställningsintervjuer. Han frågar inte vad du gjorde 1978. Han har den gudomliga förmågan att glömma. När djävulen säger du är inte värdig, så säger Jesus, än sen då? Det är jag. Och du lever i Kristus, och Kristus lever i dig. Djävulen tittar och han ser alla våra misstag. Gud tittar och han ser ett kors. Och han ser blodet från sin egen son. Ja, det finns mängder av anledningar till att säga nej. När du står där vid den brinnande busken. När en vanlig dag plötsligt blir en helig dag för att Gud talar till dig. Men kom ihåg att dina svagheter, dina omständigheter, det du ser som jobbigt i ditt liv, det är inte ett problem för Gud. Han är inte sån att han kallar färdiga, perfekta människor som är kvalificerade. Nej, han kallar vanliga syndare. Han kallar människor som dig och mig. Och så gör han tvärtom. Han förvandlar dem. Han utrustar dem. Och så får de tillsammans med honom frälsa Guds folk. Jesus, jag tackar dig för att du finns här den här söndag förmiddagen. Och du kan låta en helt vanlig gudstjänst, en helt vanlig kyrkbänk, plötsligt få bli en helig plats. Därför att du talar. Herre, tack att du kallar oss. Som du kallade Moses, så kallar du oss, Herre. Därför att vi vet att du kommer, och innan dess så har du uppgift åt ditt folk. Att betyda skillnad i den här världen. Så Herre, när du talar nu, Herre, så ber jag dig att du ska låta oss få sitta med öppna hjärtan och förstå att vår brustenhet är inte ett problem. Det är förutsättningen för att bli använd av dig.